Ja, det är april 22. Ja, men det är jag och min kollega. Vi ska riva asbest i Dorotea. Klockan är kanske vid lunch och vi börjar närma oss. Vi kommer fram på arbetsplatsen.
Simon Rönnbäck har skickats ut på ett asbestjobb i Västerbotten.
Det är trevåningshus, tegelfasad. Ja, ett vanligt hyreshus, alltså som de ser ut. I den vanligaste formen, känns det.
Asbesten sitter bakom kaklet på väggarna.
Dödligt damm. En granskande dokumentär om hur asbesten sprids 40 år efter totalförbudet. Och om de som skulle stoppat det. Från Ekot och P1 dokumentär av Camilla Sidon och Sven Karlsson.
Ja, det var det Bosse och Per.
Ja, och Rekan och Hasse.
Och sen hennes Agnetas man, Knobben.
Och sen var det Kuggeboda.
Och sen är det Linkan och sen är det ju Snöret och Ronny i rörverkstaden. Och sen är det ju, jag vet inte om Peter gick det med.
Vilka är det här som vi pratar om, de här personerna?
Det är plåtslagare, varvsarbetare, allihopa.
Elektriker och rörläggare. Och
alla dött i asbest.
Det var världens bästa material. Asbest användes överallt. Men på Karlskronavarvet, där de byggde fartyg åt bland annat Försvarsmakten, började Arne Almqvist och Anders Larsson se hur kollegorna insjuknade. En efter en drabbades de och dog inom några år.
Ja, jag satt och räknade då och då kom jag fram till var det 36 som är döda.
Hur såg det ut, liksom en vanlig arbetsdag där du jobbade liksom?
Ja, och det var olika ibland, så det låg kanske 4-5. 6 man och jobbade och där stod de isolerade. Och där låg vi och slipade och märkte. Vi isolerade rören och det avgasrör och sånt. Och det var ju asbest. Det var liksom i samma rum. Man såg ju detta här.
Vad var det du såg?
När solen sken och så att man... Det lyste igen genom först, för det är ju stora hallar och så, va? Så att det blev liksom en ljusstrål igen. Va? Då såg man hur det ja, glittrade, kan man säga, att det var mycket i luften.
Det var ju en isoleringsmaterial detta. Så stod de och sprutade detta. Och då blev det i luften, så det var precis som fint glas, ett dammet som... Där. Och sen hade man ju kläder överallt.
Som vassa nålar i olika färger blandades de mikroskopiskt små asbestfibrerna med dammet. Det virvlade runt Arne och Anders där de stod.
Minns du den dagen när du fick höra att asbest var farligt?
Ja, det minns jag, för att det var min kompis, han gjorde bäddar som man satte maskiner på, det i en ubåtsserie vi byggde. Och då hade jag semester. Och då så ringde de efter mig på semestern, bara att jag skulle komma in. För han hade blivit jättesjuk. Och sen dog han bara en tid efter. Jag vet att det, och det, jag intresserade mig inte så mycket för det. Man tänkte en människa, men sen gick... Alltså, det är massor, vet du...
Asbesten, som förhöjde kvaliteten på materialet, blandades i cement, murbruk, isoleringsmaterial, i fix och fog, i golvlim till plastmattor.
Så det fanns överallt i hela samhället. Det var ju ofarligt på den tiden ju. Det är inte som nu, vet du. Det är...
På 70-talet började användningen av asbest regleras. Och 1982 totalförbjöds det. Man hade insett att asbestdamm orsakar obotliga och dödliga sjukdomar i lungorna. Arne fick beskedet för några år sedan.
Jag sa till Anders där var, och nu är det dags. Har jag fått lungcancer då, va? Så att, men nej, vi pratade inte så mycket om.
Därefter var det Anders tur att bli inkallad till läkaren.
Ja, hon tog in mig och visade det.
Hur det hade utvecklats.
Jag tänkte inte på dig. Jag gick och tog mig en kopp kaffe. Sen efter satte mig och funderade inte på dig. Jag tänker aldrig på det om jag säger så. Jag har förskjutit det, eller vad ska man säga.
Var du förvånad?
Nej, det var jag inte faktiskt. Varför skulle jag klara mig?
För gänget på Karlskronavarvet är det för sent. Men numera är det annorlunda. När man renoverar och river de gamla byggnaderna och asbesten lösgörs igen, så finns det hårda regler för hur den ska hanteras. Det är tänkt att berättelsen om asbesten ska ta slut med Arne och Anders. Men det tar inte slut här.
Ja, men vi bestämmer oss för att börja upp i hörnet, jobba oss neråt.
Det är april 2022 och Simon Rönnbäck har just kommit fram till hyreshuset i Dorotea.
Så vi bär upp alla grejer på översta våningen, plastar för, öppningar, fönster, stoppar fast sluss. Och just där i Dorotea så var det ju som sagt kake vi skulle ta.
Det går på rutin. Simon har gjort det här i nästan 10 år. Han stänger först in asbestområdet med plast. Det får inte finnas några öppningar eller ens en glipa i plasten. Springorna längs dörrar och fönster tejpas igen. Det här är absolut nödvändigt. När de börjar riva kommer asbestfibrer lösgöras och blandas med dammet i luften. Och de långsmala fibrerna klyvs lätt i topparna.
Och det är det här som är farliga med dem också, att de blir som, de fastnar som en fiskekrok, att de kommer ner. Då kan inte lungorna hosta upp fibern. Och då, när den har fastnat, då kommer den att vilja bilda en cancervävnad sen. Och fortsätta sprida sig.
Asbestområdet han plastar in kallas zonen. Och Simon tar sig in i zonen via en sluss. Ett tält i plast med 2 eller 3 olika kammare som förhindrar att asbestdammet läcker ut. Simon försvinner in i slussens första kammare.
När du går in i slussen så kommer du ta på dig en dräkt som är som, den är plast. Alltså det känns nästan som gladpack, som en blandning mellan presenning och gladpack. Och runt muddarna på dräkten så finns det också gummiband som man kan dra åt. Men har du stövlar, det är för att det är lättare att torka av än till exempel skosnören och sådär.
Sist Simons viktigaste skydd. Andningsmasken.
Som en hel mask med visir. Den är i sin tur kopplad till, via en slang, till kompressorer som står på utsidan. Ja, men så sen när vi har dragit på oss utrustningen så går vi väl in i zonen och börjar riva asbestet.
Hur känns det liksom?
Det är just de där dräkterna som är, de är jobbiga att jobba i, för att det blir, de släpper inte ut. De släpper varken ut fukt eller värme eller någonting, utan det blir som ett växthus där inne. Det blir så jävla varmt. De har använt lite metoder så det går blöta ner sig och sånt, men man får köra intervall, inte så länge åt gången.
Simon började sanera asbest i 20-årsåldern. Nu är han 36. Han gillar att stå i zonen, avskärmad från allt annat. Masken som skyddar mot asbestdammet är personligt anpassad och smiter åt kring hans ansikte.
En membran som ligger och slår på och slår av, som en gummiflärp. Så när du suger in så du hör det där ljudet av den som böjs, blupp, 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 blupp. När du drar in andetag, då slår den också till. Så att det blir som att när du andas så har det, och så andas ut. Och sen hör man inte så jättemycket andra grejer förutom buller och sådär. Så man blir väldigt Du blev väldigt instängd med det djuret.
Allt är som vanligt. Svetten under dräkten, andetagen i masken. Men det finns ett problem där Simon står i asbestzonen i Dorotea. Det handlar om säkerheten på företaget han jobbar.
Jag driver en verksamhet och vi håller på med rivning, transport, anläggning. Vi har verksamhet över hela Sverige och en del i Finland. Vi är väl den störst i den här branschen vad det gäller rivning, ska jag säga. Och ja, vi är ett familjeföretag.
John Segelund är delägare, vd och styrelseordförande i Lotus Maskin och Transport. Det företag där Simon jobbar. De är runt 400 anställda i koncernen. Och en morgon i februari 2022 får de ett mejl. Det gäller andningsskydden som Simon och 10 av hans kollegor använder.
Den 14 februari 2022 så får ni ett mejl från Arbetsmiljöverket. Där står det: era arbetstagare som inte genomfört godkända tillpassningstester av sina andningsskydd får inte utföra arbetsuppgifter där andningsskydd krävs, till exempel rivning av asbest.
När andningsskydd inte är testade på rätt sätt finns det en risk att arbetaren ovetande står och andas in asbestdamm i lungorna.
Men trots det skickar ni ut er personal och riva asbest i de här maskerna. Varför gör ni så?
Det vi gör är att vi tar del av Arbetsmiljöverkets mejl. Och när vi får det mejlet så bokas senast upp nya masktester till dagen efter för att göra nya tester på de här maskerna.
Men folk sanerar under tiden när de inte får, enligt Arbetsmiljöverket. Hur har det blivit så här?
Ja, vi har ju utförliga att vi, där vi ska sköta rätt, ha rätt förutsättningar på våra yrkesarbetare. Och arbetsledning som ska kontrollera och säkerställa att vi har yrkesarbete med rätt utbildning för arbetena.
Men här blir det ju fel.
Vad som har felat i det kan jag inte svara för. Jag vet inte vad som har felat här.
Personalen är ute en eller två dagar och river asbest i maskerna som de egentligen inte får använda. Arbetsmiljöverket har konstaterat att ingenting är rätt med testet av maskerna. Lotus byter testföretag och gör nya tester. När de gjort det kan de skicka ut arbetarna igen. Men även de nya testerna kritiseras av Arbetsmiljöverket och görs om.
Ni gör ett tredje test. Det blir också underkänt. Och efter varje gång så fortsätter ni att jobba som att allt är som vanligt.
Vi får ju ut resultat från den här maskinen som har mätt partiklar där resultaten blir godkända. Tätheten är godkänt på maskerna. Det vi gör är att vi går på det testresultat vi får. Står det yes så är det godkänt och det blir en grön bock på maskinen.
Arbetsmiljöverket följer upp maskinens resultat och konstaterar alltså gång på gång att de är otillförlitliga. Men Lotus väntar inte på myndighetens återkoppling om testerna. När maskinen visat godkänt skickar de ut personalen i asbestzoner. Och från februari till juni jobbar Simon och hans kollegor i maskerna. Man kan enligt Arbetsmiljöverket inte ens i efterhand säga om deras masker under tiden läckte in asbestdamm.
Hur vågade ni ta den risken?
Vi har ju bara gått efter de resultat vi har fått.
Ja, men deras resultat är ju att under hela perioden så går det inte att veta om de här maskerna har läckt in asbestdamm eller inte. Det säger Arbetsmiljöverket. Känner du någon oro för vad ni kan ha utsatt de här personerna för?
Jag tänker på att vi har gått enligt de testresultat vi har fått. Och jag kanske skulle ställt mig frågan, ska man lita på att när det blir ett yes, att det är godkänt i ett test? Vi har ju förlitat oss på det.
Arbetsmiljöverket var ju oroliga för er hälsa. Mm. Vad det här kan ha gjort med era lungor. Men du är inte det?
Nej, Nej, det är väl inte egentligen. Jag vet inte om det är, för det känns som att det är ganska lugnt. Man känner så här, det har inte hänt något hittills, så då borde det inte göra det nu heller. Även om man vet att kanske det inte är så i verkligheten, att konsekvenserna kommer lite långt senare. Så det är ingenting som jag går och tänker på dagligdags så där, hur det ska påverka mig sen. Men däremot så har ju barn och så här, och man är... Ja, för henne vore det ju kanske inte så bra om man skulle försvinna iväg lite tidigare på grund av en sån där grej.
Hur mår du idag?
Jag mår rätt hyfsat, måste jag säga. Så att, jag mår ju relativt bra efter omständigheterna.
Anders Larssons sjukdom, lungsäckscancer, drabbar främst de som exponerats för asbest, och den utvecklas långsamt. När den väl uppdagas är den ofta obotlig. Anders fick veta att han hade ett halvår kvar att leva.
Men det är ju lite upp och ner. Jag har ju haft problem i hela sommaren. Fick jag ju blåsa i munnen. Utan det är sånt där som blir efter. Och sen har du torkat ut kroppen. Så jag får ju smörja in mig. Med salvor, så de har skrivit ut det. Men det är rätt bra nu faktiskt. Så jag känner mig hyfsad.
Immunterapin som han får har gett honom lite extra tid.
Jag ska in på behandling nästa vecka igen. Jag ska vara klockan 8, jag brukar komma därifrån klockan 12. Så det tar så lång tid. Sen var tredje månad så är det ju... Då är det ju röntgen och behandling efter sen. Och sen varannan vecka är jag och tar prover ner på läkarstationen.
Hur ser utsikten ut nu jämfört med när vi såg sist?
Ja, nu är det rör inte på nu, behandlingen, utan jag står still, om man säger. Va? Fast det har inte blivit mer. Jag har slutat fungera på det. Det är så, vet du. Men jag mår ju bra. Han sa ju till mig, läckan, nu får du en jul till, Anders.
Ja, där var man ung och odödlig, va? Jo, det låter dumt kanske, men det han är fatten ändå lika förbannat. Ja.
Arne Almqvist saknar jargongen på varvet. Numera möter han mest arbetskompisarna på begravningar.
Men när ni träffas gamla kollegor så där, ni pratar inte någonting om att asbesten har varit så förödande i era liv?
Nej, någon gång kanske det nämns, men...
Och vad nämns
då? Det är ju, om man får reda på att någon har åkt dit på att annars...
Vad säger ni då till exempel?
Nej, det är inte mycket att säga, utan det är som det är. Så att
det är inte så att ni...
Det är väl liksom ingen nyhet, va? Klart.
Så det är bara så här, ja, nu var det han som...
Ja, nu är det hans tur. Så att...
Arne tänker aldrig på hur det skulle varit om han haft ordentligt skydd mot asbesten.
Nej, man tänker inte så när man är på ett sånt ställe. Va?
Varför inte då?
Nej, allting är ju skitigt. Va? Så att... Det är liksom inget kontor. Va?
När du fick den här diagnosen,
minns
du det när du var i läkarrummet där?
Först så frågade hon ju om jag hade varit röntgat, men nej, det hade jag inte gjort. Och sen skickade hon ju med röntgen då. Och sen så fick jag ju komma tillbaka och då sa hon att du har cancer, det var i bägge lungorna. Jaha, skulle de sätta upp...
Men du sa jaha.
Va?
Du sa jaha.
Ja, vad menar
du? När du fick diagnosen?
Ja, det var inte några stora problem.
Hur var det att berätta för Agneta då?
Arne träffade sin partner Agneta för 16 år sedan. När de träffades var hon änka. Hennes förra man jobbade också på varvet och han dog hastigt. Orsaken? Lungsäckscancer.
Och sen träffades vi och sen kom jag hem och så hade jag cancer i bägge lungorna. Och det var inte så jävla roligt för henne. Va? Så att...
Asbesten blir farlig först när materialet bryts och sprids i luften. Och det går inte att säga hur mycket asbestdamm man ska andas in för att det ska bli dödligt. Det finns inga säkra nivåer. All exponering utgör en risk. Men risken är mycket liten om man exponeras för några få tillfällen. Med mängden damm och antalet gånger man exponeras ökar risken för att fibrerna sätter sig i lungorna. Simon tänker inte så mycket på att han, enligt Arbetsmiljöverket, under våren kan ha andats in asbestdamm i sin andningsmask. För honom har asbesten blivit vardag.
Om jag utgår från mig själv, typ som när man var ny, hade just utbildats och sånt där, då var man ju väldigt rädd för asbesten. Och sen som ju längre tid har gått, desto mindre rädd har man blivit för den. Om man läser, oh shit, det här är skitfarligt hela tiden, då skulle man ju också gå med en sån känsla. Ah, shit, det här är skitfarligt. Men om alla är så, vad fan, det är ingenting hela tiden, då blir man ju också efter ett tag att det är ingenting. Men så är det väl nästan även lite så som människor, att det blir typ så här, vi accepterar, är det här gängs norm, och man känner så, det där är dåligt. Så efter ett tag så är det så här, ja, är normen, där så vi gör det. Och efter ett tag är det din norm också.
Vad brukar din liksom familj eller dina vänner säga om ja, det du har jobbat med?
Morsan är väl att kanske inte älskar att man gör det, jobbar med. Men hon kanske inte kan bestämma helt själv heller. Utan det är väl så här, ja, men man behöver jobba någonstans. Så där, och det är väl ett ganska ja, schysst jobb, bra betalt och så här, med tanke på vad som krävs. Men de flesta jobb är ju ändå slitsamma på ett eller annat sätt. Även om vissa kanske är som är direkt skadande. Så känns det som att vad du än gör, om du gör väldigt mycket så kommer du få problem med det du håller på med.
Men andningsskydden är inte det enda de får problem med på Lotus. I september 2023 står Simons kollegor och river ner grå fasadplattor på Målargränd i Umeå. När en inspektör från Arbetsmiljöverket kommer till platsen konstaterar hon att deras skyddsoveråler, som ska skydda dem från asbestdammet, inte är tejpade vid handleder och anklar. Runt fönstren fattas tejp som ska hindra att dammet kommer in i huset, och gliperna runt dörrarna är inte heller täckta.
Asbest är så pass farligt och så pass viktigt för oss, och vi gör många kontroller, många inspektioner kring asbest.
Johanna Ingemansson Kristiansson är enhetschef på Arbetsmiljöverket som kontrollerar säkerheten hos asbestföretagen. Och bristerna de upptäcker i Lotus asbesthantering på Målargränd i Umeå är särskilt allvarliga.
Här har man ju sett att det finns brister som allvarligt riskerar hälsan på de som utför arbetet. Och det förelåg risk för dammspridning. Och då kan det skada även andra personer.
Och det kan bli hälsofarligt.
Ja, det är hälsofarligt.
Vad gjorde ni då efter den här inspektionen?
Det här fallet så återkallade vi tillståndet.
Vad betyder det?
Det betyder att man inte längre får lov att riva asbest.
Inte alls?
Inte alls. Det är det kraftigaste verktyg vi har vad gäller asbesttillstånden. Så de kan inte fullfölja avtal till exempel. De har avtalat om att de ska göra ett arbete. Och om de inte kan sanera, då kan de ju inte själva göra det. Så det påverkar naturligtvis ekonomin hos företaget. Och det påverkar andra kedjor i en byggprocess om de inte är den enda entreprenören. Det kan försena byggnadsprojekt och liknande.
Det är en ovanlig åtgärd som Arbetsmiljöverket bara tar till i de allvarligaste fallen. Myndigheten kritiserar i snitt drygt 100 asbestsaneringar varje år för att de inte går rätt till. Och återkallar i snitt 4 tillstånd per år. Och nu har det hänt Simons arbetsgivare Lotus. Det farliga asbestdammet har kunnat spridas på platsen.
Vi ville att man skulle sluta med saneringen som gick till på ett sätt som vi inte ansåg vara säkert.
Sluta med den saneringen eller
all sanering då?
Så hela asbestverksamheten hos Lotus måste läggas ner då?
Mm. Just det.
Men ett par månader senare kommer Johannas kollegor att göra en upptäckt på Pedagoggränd i Umeå i ett kvarter som görs om till studentlägenheter.
Det skulle ju vara dags för inflytt. Och allting blir ju pressat. Och då är det ju det att snickarna ska ju ha sin tid. Och då ska allting vara klart.
Det är minusgrader och duggregnet fryser till små iskorn i luften. André De Wall står i en jacka där det står Lotus på. Han har jobbat på företaget i 4 år och tycker om jobbet. På byggena i Västerbotten tar han upp hål i betong och andra grövre material.
Egentligen är det väl mest... Ja, det är ju mest hålltagningen jag bryr mig om. Alltså, det är mest det jag håller på med. Sen är jag skyddsombud. Det är ganska slitsamt emellanåt, men...
På vad sätt är det slitsamt då?
Ja, men det är ju skyddsronder och allt möjligt. Och mycket bråk med ledning om grejer och utrustning och vad vi ska ha.
När han nu står på Pedagoggränd i Umeå har Arbetsmiljöverket 2 månader tidigare stoppat Lotus och dragit in deras tillstånd. Men trots det är Lotus personal i färd med att riva asbest i kvarteret.
För oss på det här bygget så är det ju, för nu har vi kört så många hus, nu vet vi exakt var det finns. Så nu är det väl, det går ju bara fortare och fortare ju mer hus man gör.
Strax före lunch kommer 2 personer på ett oanmält besök. De är inspektörer från Arbetsmiljöverket och de kommer alltså att mötas av personalen från det företag de just stoppat. André ser inspektörernas bil komma.
Vi släpper in dem genom grindarna. För jag står och håller på... Ja, vad gjorde jag? Lastade en väggsåg. Eller lossa. Ja, jag minns inte hur det var. Ur en bil utanför. Så vi släpper in dem genom grindarna. De ska in och göra en inspektion.
André får svårt att svara på inspektörernas frågor.
Ja, men de frågade ju jag direkt när de kom dit. Vem som var. Och då, alltså, vem tillståndet stod på. Och då sa jag att det var på Lotus. Eller att det var på Vido. Men det var ju inte det.
På tillståndet står det BST, bygg- och saneringsteknik.
Hur går det ihop? Vem är det som river på Pedagoggränd? Är det Lotus eller BST?
Ja, det är ju Lotus som sanerar där.
Så hur hänger det ihop att det står BST som ska göra det här? Det är de som står på pappret.
Ja, det är väl de som står på pappret. Men... För Lotus, de har väl inget eget. Så. Eller de har tappat väl sitt...
Sitt tillstånd att sanera.
Ja.
Eftersom Lotus inte får riva asbest längre gör personalen nu jobbet under ett annat företagstillstånd.
Pratar ni om det här i företaget, att det går till så här? Eller?
Ja, de flesta tycker ju sjukt att det ska vara, men...
Har du reagerat? Har du sagt det här till någon eller så?
Det är inte det här med tillstånd. Alltså det man... Ja, man nämner väl bara till kollegor att det är konstigt att... Konstigt att det får gå till så, men...
Men om du har reagerat på det, varför har du inte tagit det vidare då?
Ja... Jag vet inte riktigt vem jag ska ta det med. Alltså det är ju... Jag går skyddsronder och kollar papper och sånt är i ordning, men det är det lilla man kan göra. Det där känns som att det där är mest någon pappersjobb för att de, ja, men det är som sagt, de byter etikett på. Och vad de håller på med, det får de göra.
Vi slutar ju sanera asbest när vi blir av med tillståndet.
Lotus vd och delägare, John Segerlund.
Just det, fast ni fortsätter ju... Er personal fortsätter att sanera via BST.
Ja, vi hyr ut vår personal till BST.
Okej. Vilka är BST?
Det är underentreprenör uppe i norr.
Har BST någon koppling till Lotus?
Han som leder företaget har det.
Hur då?
Han jobbar åt oss på avdelningen norr. Men driver också ett eget företag på sidan om.
Så den som har BST är en av era anställda?
Ja, det stämmer.
Och BST då som han har vid sidan om är ett bolag med noll anställda och knappt någon omsättning. Hur tänker du kring det här?
Han driver de projekten som är pågående, driver han vidare i sin egna regi. Vi hyr ut personalen till honom.
Det är inte första gången det händer. Redan 2 år tidigare upptäckte Arbetsmiljöverket såna allvarliga säkerhetsbrister i Lotus asbesthantering att de tog till sitt kraftigaste verktyg och återkallade Lotus tillstånd.
För mig känns det inte alls bra att bli av med tillstånd en gång. Det är inte roligt alls. 2 gånger, det ska inte ske. Det är absolut inte någonting man är glad över. Vi har uppsatta regler, vi har alla de här ordningsskyddsregler och säkerhetsföreskrifter och allt. Hur vi ska göra det, och vi har tydligt gått igenom med att försöka stärka organisationen. Och det är där vi har misslyckats. Det har inte blivit som vi har velat.
Men inte heller den här gången blev det stopp.
Ni meddelar då Arbetsmiljöverket att ni avslutar all er asbestsanering. Men det gör ni ju inte. 2 veckor efter ni har stoppats så är er personal och sanerar asbest i Örnsköldsvik.
På pappret var det ett annat företag som gjorde jobbet. Den gången stod det inte BST utan ett företag i Göteborg.
Det är företaget Rivab i Göteborg.
Ja, just det.
Som har anmält den här saneringen. Och det är alltså de som står på pappret som skickas in till Arbetsmiljöverket. Vilka är Rivab?
Rivab är företag i Göteborg som ligger under Lotus verksamhet.
Just det. Det är ju ert företag.
Ja, precis.
Ni äger både Lotus och Rivab.
Det stämmer.
Arbetsmiljöverket tycker att er asbestverksamhet utsätter arbetstagarna för så stora hälsorisker att ni inte får fortsätta. Ändå fortsätter ni. Varför?
Det är ju Rivab som var en underentreprenör som fortsätter göra rivningarna. Vi har ju dels projekt som ska slutföras och vi har egen personal som inte har ett jobb. Utan med tanke på att vi har blivit av med tillståndet så vi hyr ut dem till det här företaget.
Till ert eget företag?
Ja, i det här fallet.
Tycker du att det låter, är det okej att göra så?
Ja, enligt de diskussioner vi har haft med hur vi ska hantera det med Arbetsmiljöverkets jurister så är det okej att hantera det på det sättet.
Trots att Arbetsmiljöverket konstaterar att Lotus skickar ut sin personal på asbestsaneringar kort efter att deras hälsofarliga verksamhet stoppats så tillåter myndigheten att upplägget fortsätter.
Efter 2 veckor när ni har satt in ert kraftigaste verktyg, stopp, så dyker de upp igen.
Mm.
Och ni låter dem fortsätta.
Johanna Ingemansson Kristiansson, enhetschef på Arbetsmiljöverket.
I det här fallet så handlar det om en personalfråga. Och inspektören har sedan ansett att den har lösts på ett tillfredsställande sätt.
Det enda myndigheten krävde för att släppa ärendet var att Lotus arbetsledare flyttade sin anställning till ägarnas andra företag. Så att jobbet på pappret inte leddes av Lotus.
Hur trodde ni att de bristerna försvann genom att en arbetsledare skrev över sin anställning från ett företag till ett annat? Det är samma personal, det är samma arbetsledning, det är samma rutiner, samma ägare. Och utrustningen är densamma.
Det vet jag, kan inte spekulera kring utrustningen.
Lotus har informerat er om det. De skriver i ett mejl till er att de arbetar på samma sätt genom alla bolag och under samma arbetsgivare. Och att arbetsutrustning som används inom koncernen är gemensam. Så det vet ni.
Mm.
Så det är ju precis samma verksamhet som ni stoppat på grund av att de utsätter folk för allvarliga hälsorisker som ni låter fortsätta under ett annat namn.
Ja, varje tillstånd prövas ju för sig. Och är det då någon som äger flera bolag med olika tillstånd så kommer de i alla fall att prövas för sig så som vår handläggning ser ut idag.
Men det är ju en verksamhet som ni har dömt ut.
Under ett annat namn. I ett annat företag.
Så det är namnet som gör, ja,
det
om det är ett säkert...
Företagets,
ja. Det är företagsnamnet som gör om en asbestsanering är säker eller osäker.
Mm. Nej, det är det ju inte. Nej, det är ju det själva utförandet som avgör.
Och ni har ju dömt ut utförandet. Här är det ett företag som ni har stoppat, inte en gång utan två gånger, för att deras asbesthantering är så pass farlig så att de inte får fortsätta verksamheten alls. Och sen upptäcker ni, inte en gång utan två gånger, att verksamheten faktiskt har fortsatt.
Vi har inte stoppat den här verksamheten, vi har stoppat ett annat företag. Jag vet att det låter tandlöst, men varje inspektion står ju på, så att säga, på egna fötter. Det är ju inte förbjudet att hyra in personal från ett företag som har blivit av med sitt tillstånd.
Men det här är ju slutändan folks lungor det handlar om.
Mm, det är det.
Så det är vad som står, att det är ett nytt företagsnamn. Det förstår inte jag hur det gör att verksamheten har blivit säker.
Det kan man ju förstås inte säga.
Det är ingen skillnad för mig. Jag sanerar ju likadant ändå. Så att om någon annan sen har fuckat upp någonstans i Sverige, det är som inte...
När Simon i april 2022 står i zonen i Dorotea i ett andningsskydd som enligt Arbetsmiljöverket riskerar att läcka in asbestdamm, har Lotus alltså dessutom inte tillstånd för att få riva asbest.
Det är ju klart man förstår att det inte är så bra, men ja, det är ju inte så stor skillnad för oss som sagt som sanerar om de har tillståndet kvar eller inte. Vi har ju samma utrustning och samma tillvägagångssätt och alltihop. Utan det är väl mer företaget i sig som drabbas av det där. Att det är väl de som måste ändra. Typ, för säger de åt oss att vi ska göra ett jobb någonstans, då gör man ju som det är.
Att de fortsätter att jobba under ett dotterföretag när Lotus stoppats är inget problem för Simon. Då blir han inte arbetslös. Och han tycker inte Lotus är sämre när det gäller säkerheten än något annat företag han jobbat på. Att de kan ha exponerats för asbest vid olika rivningar kan man inte bara beskylla arbetsgivaren för, menar Simon.
Det är som ingen som stått och tvingat en att hålla på bryta mot regler eller så här. Så någonstans blir det väl lite grann att om man gjort det så har man ju också valt det någonstans. Men, ja.
Några månader senare har Simon något nytt att berätta.
Tjena.
Ja, tjena Simon.
Tjena.
Hur är läget?
Jo, det är lugnt. Jag håller på att fippla med säckarna och försöker få igång.
Han har under en tid funderat på framtiden och bestämt sig för att sluta riva asbest. Han har börjat plugga till elektriker istället. Det blir inte lika slitsamt och bättre betalt. Han har fortfarande kontakt med de gamla arbetskompisarna på Lotus och har just fått höra något.
Nej, men jag ska över till en gammal kollega att jag hade varit och snackat med. Att ni hade varit där och det. Att vi pratade om Lotus och det. Och han sa om... Ja, fan, att de ska lägga ner saneringen till en Lotus att hålla.
Koncernen, som finns i hela Sverige, stänger ner den asbestverksamhet som Lotus drivit i norr. De menar att de ansträngt sig för att komma till rätta med säkerhetsproblemen under åren, men inte lyckats.
Vad tyckte de du pratade med om det här?
Det är klart att de tycker det är tråkigt, men samtidigt, någon ska ändå utföra de där jobben. Så att, ofta byter man ju bara jacka eller företag eller sådär.
Asbesten finns i sådana mängder att det kommer finnas saneringsjobb lång tid framöver. Och om någon av sanerarna andas in asbestfibrerna så att de sätter sig i lungorna och börjar utveckla cancer, vet de inte. De kommer i så fall att insjukna först om några decennier. Och uppläggen med asbesttillstånden slutar inte med Lotus. Flera av arbetarna menar att det är vanligt att de hälsofarliga verksamheterna fortsätter under ett annat namn. Det är så man gör när man blir av med tillståndet. Vi har tittat på vad som händer när ni återkallar tillstånd för företag mellan åren 2015 till 2023. Och där har ni återkallat tillståndet för 28 olika ägares företag under den här perioden. Och av dem så har 21 fortsatt att riva asbest. Många av dem har fortsatt i ett systerföretag eller dotterföretag. Och ägarna har då bara flyttat över asbestsaneringen till ett annat av sina bolag. Hur tänker du kring det?
Jag tycker att det är en möjlighet som finns enligt våra föreskrifter som styr vår tillståndshandläggning. Vi har tittat på företagen hittills.
På företagsnamnet?
Vi har tittat på organisationsnummer.
Men vad gör vad säger ett organisationsnummer om säkerheten?
Ingenting.
Så varför tittar ni på det då?
Det är ju inte av någon ond vilja, utan det är ett arbetssätt vi har haft. Och hur vi har tolkat våra regler. Det som vi har att följa.
En del av dem som fortsätter använder inte ens ett systerföretag, utan de bara ansöker om ett nytt tillstånd hos er.
Och så ser det ut, att man har möjlighet att söka om och om, om igen.
Vi har gått igenom de företag som förlorat tillståndet mellan 2015 och 2023. Och ni ger företaget ett nytt tillstånd efter mellan någon vecka till några månader. Mm. I allra flesta fall inom ett halvår.
Det händer ju att företag söker dagen efter att vi återkallar tillståndet.
Så det går ju snabbt mellan att ni bedömer att den här verksamheten är så pass illa att den måste stoppas. Mm. Till att ni bedömer att den här verksamheten är säker. Mm.
Ja, och det kanske sticker i ögonen med det. Det är ju för att man har möjlighet att söka igen. Och då får man visa återigen om man får som en ny prövoperiod. Men det blir oftast inte ett fullt stopp på det här, nej.
Så då är ju inte ert kraftigaste verktyg ett effektivt verktyg. Det stoppar ju inte hälsofarlig verksamhet.
Inte så effektivt, nej.
Ser du någon...
Det stoppar den för stunden och man måste söka om. Men det är som sagt inte ett näringsförbud inom asbestsanering.
Ser du någon risk med att ni låter arbetsgivaren fortsätta så här?
Risker som vi som myndighet alltid har är ju att det finns brister i förtroende för oss. Att det finns brister i respekt för våra regelverk. Att företag fortsätter, att vi inte lyckas fånga in de företag som utsätter sina arbetstagare eller allmänheten för en dammspridning.
De flesta av de här som fortsatt, de fortsätter också att missköta sig och utsätta folk för hälsorisker. Av de 21 som fortsatt efter att ni stoppat dem, så har 15 av dem sen återigen
kritiserats och till exempel fått sanktionsavgift, omedelbart stopp eller till och med blivit av med tillståndet igen.
Mm.
En verksamhet har blivit av med tillståndet 3 gånger men är fortfarande aktiv och sanerar idag.
Mm. Det är djupt olyckligt. Och de tar inte sitt ansvar som arbetsgivare.
Tycker du att ni som tillsynsmyndighet tar ert ansvar med tanke på hur det ser ut?
Jag tycker att vi tar vårt ansvar.
Just det, men just det här att de rundar det här verktyget som faktiskt är ert kraftigaste verktyg. När ni vill sätta stopp för en farlig verksamhet,
ja.
Så är det så lätt att runda.
Ja, och det är för att vi tittar på det enskilda företaget och inte strukturen bakom.
Men hur tänker du då om du ser på det utifrån, så att säga, det känns för mig känns lite absurt.
Mm, det kan jag förstå. Mm.
Är det tänkt att ert kraftigaste verktyg ska fungera så här?
Nej, tanken är väl att när vi drar tillbaka tillstånd så ska också den hanteringen upphöra. Det är möjligt att vi behöver bli skarpare.
Det är ju plågar ju, man kvävs ju, man säger nästan. Man kan ju inte andas mer ju, det är ju det. Men vad fan, det går bra för mig nu. Jag har ju levt ett år mer. Jag fick ju 6 månader när de skrev ut mig. Och nu har jag levt i 13 månader. Så det är ju rätt bra. Och jag är nöjd. Är det så, är det slut, så är det slut.
Så vi som har jobbat på varvet är ju exponerade med tungmetaller och ja, asbest och allt vad fasen där är nu. Så vi skulle gå på återvinning. Det är liksom en miljöfara att bara liksom gräva ner.
Men vad tänker du om det då?
Nej, jag tänker inte alls. Jag liksom har inte... Det är bara det att jag... Man vill ju göra... jättemycket, va? Jag vill gå ut i skogen som jag alltid har gjort. Jag vill ha en hund som jag alltid har haft. Men det går ju inte, för jag orkar ju inte. Så det är sådana grejer. Man blir lite ja, irriterad, eller vad man nu ska säga. Det är liksom... Men vad fan, det går det inte så går det inte. Att det har ju gått färdigt.
Du har hört Dödligt damm. En dokumentär från Ekot och P1 Dokumentär. Av Camilla Sidon och Sven Karlsson. Producent Håkan Engström. Slutmix Jakob Gustafsson. Programmet är gjort 2024.